I julas bordade finsk polis oljetankern Eagle S i Tom Cruise-stil med helikoptrar och rep. De misstänkte att Eagle S på flit skulle ha söndrat en undervattenskabel mellan Finland och Estland. Och nu är det dags för tre ur besättningen att ställas inför rätta. Är skadan på elkabeln bara en olycka eller begick besättningen på Eagle S sabotage? Kan det stämma att Eagle S är en del av den ryska skuggflottan? Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman. Den kommande kvarten ska vi prata med reportrarna Dan Granqvist och Markus Lillqvist som har satt sig in i fallet Eagle S och fått en exklusiv intervju med tankerns kapten. Välkomna Dan Granqvist.
Hej, tack.
Och Markus Lillqvist.
Hej, hej.
Om vi börjar i din ända, Markus, kan vi gå igenom händelserna på juldagen 2024, förutom att folk kanske satt åt lite skinkrester?
Precis, det var alltså klockan 12.26 då finsk tid som Estlink 2, undervattenskabeln som kopplar ihop Finlands och Estlands elnät, slutar fungera. Misstankarna riktades så snabbt mot det här fartyget Eagle S, en oljetanker som är registrerad på Cooköarna. Den var då på väg från ryska oljehamnen Ustluga, västerut längs Finska viken med 35 000 ton blyfri bensin och diesel. Och långt senare på kvällen så stoppades Eagle S av kustbevakningens fartyg Turva, och resten är ju så att säga historia här.
Ja, en historia är det verkligen. Samma dag som Estlink 2 går sönder tuffar alltså oljetankern Eagle S förbi med babordankare nere. Det här märker den finska gränsbevakningen som börjar följa efter. Efter ett tag anropar de Eagle S och ser till att de lämnar internationellt vatten och ankrar på finländskt. Eagle S måste inte nödvändigtvis lyda finsk order på internationellt vatten, men det gör det ändå, och efter en stund börjar den finska ombordstigningen. Videomaterialet från det här ser ut som något ur en spionfilm. Helikoptrar flyger in ovanför Eagle S och släpper ner rep. Finländska specialstyrkor i mörka uniformer glider ner och skrider till verket. Det här känns som ett ganska drastiskt agerande. Varför reagerade finländska myndigheter så här?
Ja, vi ska komma ihåg att vid det här tillfället så hade flera liknande incidenter inträffat då i Östersjön. Det var Ypeng, New Polar Bear och Vätsen. Och de här fartygen, tror man, hade avsiktligt släppt ner sina ankare för att förstöra kritisk infrastruktur till havs. Och på det här sättet då destabilisera de nordiska länderna i det här innanhavet då, som är nästan helt NATO-dominerat och politiskt och militärt ett av de mest spända just nu. Helt liksom i nivå med Sydkinesiska havet där det är spänt mellan Taiwan och Kina.
Och man tror ju på något vis att det här orkestreras från Ryssland eller från Kreml, eller det finns sådana teorier i alla fall, men det är ingenting som man har kunnat bevisa. Men mot den här bakgrunden så är det väl kanske inte helt oväntat att finländska myndigheter reagerar så starkt och kraftigt som de gör. Man hade helt enkelt några erfarenheter i bakfickan och tid på sig att fundera på hur ska vi göra nästa gång det här händer.
Och det var ju det som då hände, alltså efter att ha lyckats tala in Eagle S på finskt territorialvatten så bordades då det här fartyget från helikoptrar. Man ville säkra bevis, man ville göra det på ett sånt sätt så att fartygets besättning inte skulle hinna göra sig av med eventuellt bevismaterial. Så det blev lite brutalt och det blev lite aggressivt. Man frågar ju inte lov direkt utan man börjar fira ner beväpnad personal på däck.
Som Markus och Dan säger är det här ingen isolerad händelse. Flera viktiga kommunikationskablar och ett undervattengasrör hade under tiden som ledde upp till juldagen 2024 förstörts. En del av de här kabelbrotten misstänks ha utförts av den ryska skuggflottan. Ett ord som du säkert har hört i ditt flöde under det senaste året. Till den ryska skuggflottan hör fartyg som ofta seglar under andra länders flagga men transporterar olja åt Ryssland för att kringgå EUs sanktioner. De här fartygen misstänks ha spionutrustning ombord och är ofta i dåligt skick, Alltså kan de utgöra en miljöfara. När Eagle S beslagtogs i julas misstänkte man att det här fartyget var en del av skuggflottan. Och sen slutet av maj är det officiellt att fartyget ligger på EU:s sanktionslista. Och efter det här, Dan, det är du som har tagit kontakt med kaptenen på Eagle S, alltså David Varadkoria. Hur har det här gått till?
Rederiets jurist skickade mejl till oss och säkert också till annan media för att beskriva hur kritiskt läge ombord var. Delar av besättningen mådde dåligt och kaptenen och en del andra i besättningen hade skrivit brev till sina respektive ambassader för att be om hjälp, för att få deras hjälp att lösa den här situationen. Och det här var alltså långt senare, det här var ungefär i slutet av februari, efter att Eagle S hade tvingats in i Sköldvik utanför Borgå, där den gick en sån mycket genomgående hamnstatskontroll. Och i ett av de mejlen som juristen skickade till oss så fanns det en bilaga, och i den bilagan så fanns det ett telefonnummer till kaptenen. Och så vi provade ringa det här numret och fick ett kort samtal redan då, och sen dess har vi hållit kontakten via meddelanden. Och sakta men säkert så har vi då byggt upp ett förtroende där kaptenen litar på att vi inte genast springer och publicerar allting som han säger till oss. Så har det rullat på. Första gången vi träffade de här befälen var i april, och sen dess har vi träffat kaptenen och ibland också övriga misstänkta ett antal gånger.
We are innocent. It's just a marine accident.
Och förra veckan kom den här intervjun ut. Markus, vad säger nu Varadkoria?
Han säger faktiskt förvånansvärt mycket med tanke på det att han är misstänkt för grova brott. Dels kritiserar han den här bordningen ute till havs då som onödigt aggressiv och till och med en fara då för fartyget, last och besättning. För det finns särskilda protokoll hur man ska röra sig på däck med tanke på explosionsrisken, och enligt kaptenen så följde de här finländska styrkorna inte alls det här protokollet. Och dels kritiserar han att myndigheterna väntar så länge med att stoppa fartyget då, under sin färd längs med Finska viken. Han tycker att man borde ha gjort dem medvetna tidigare om att de släpar ankaret. För enligt kaptenen själv så visste man ingenting om det här ombord under de där många timmarna som färden fortsatte då efter att man hade passerat Estlink 2. Hela 90 kilometer faktiskt. Och Varadkoria, han menar att myndigheterna borde alarma dem så att de här övriga kablarna, det är totalt 4 kommunikationskablar som också skadades, alltså de kunde ha räddats från det här ankaret. Och vidare säger kaptenen att han och de andra befälen ombord är oskyldiga. Det här är alltså vad han hävdar. Han säger att det var en olyckshändelse och att ankaret på något sätt då hade åkt ner. Han vet fortfarande inte hur, eller han säger att han inte vet hur.
Okej, men finska myndigheter var alltså medvetna om att Eagle S ankare låg nere ganska länge, eller?
Det är den signal som absolut har kommit ut, ja.
Vi spolar vidare från juldagen 2024 till idag, måndag. För nu inleds rättegången. Dan, kan du berätta om åtalen som väcks och vem som åtalas?
Förutom kapten Varadkoria som vi alltså har pratat med, så är det förste och andre styrman som åtalas. Och åtalet innehåller brottsrubriceringarna grovt sabotage och grovt störande av post- och teletrafiken. Men det bör sägas att åtalskriften också innehåller alternativa brottsrubriceringar som är lindrigare än det här. Det kan då handla om grov skadegörelse och vållande av allmän fara.
Och finns det någon rättspraxis som vi kan se tillbaka på och göra prognoser baserat på?
No, det finns inte riktigt det. Som Markus var tidigare inne på här, så har kablar dragits av nog flera gånger, men finska rättssystemet har aldrig tagit ställning till det här. Så därför är en av de sakerna faktiskt som rätten nu måste ta ställning till är huruvida de alls har rätt att ta ställning till det här fallet. Eftersom det här skedde på internationellt vatten så hävdar de anklagade att Finlands rättssystem har ingenting att säga till om. Det här var internationella vatten, det var inte i Finland. Men biträdande riksåklagare Jukka Rappe, som är en av dem som har gått igenom polisens förundersökning och valt att väcka det här åtalet, tolkar det som att Finland nog kan döma i det här fallet. Enligt honom så har kabelkapaciteten varit så pass stor, och enligt hans uttalanden så är det klart att datakommunikationen och elsystemet har påverkats i Finland, Och därmed anser han alltså att gärningen har utförts i Finland, även om platsen där kablarna kapades ligger utanför den finska gränsen. Men det här är definitivt något som tingsrätten kommer att behöva ta ställning till.
Okej.
Precis, och kapten Vadatskoria, han har ju en känsla av att det här blir liksom rättspraxisen för framtiden. Han upplever också att en av orsakerna till att myndigheterna reagerar så kraftigt var för att statuera exempel för framtiden. Att man kanske på det här viset blir lite av en politisk spelknapp för ett nytt NATO-land, alltså Finland, som vill liksom flexa musklerna.
Mm. Men hur starka är de här bevisen nu då? Vad är liksom sannolikheten att de här misstänkta fälls?
Vi vet helt enkelt inte hur starka bevisen är. Polisens förundersökning blir offentlig nu i och med att rättegången börjar. Så under dagen och veckan så kommer vi att veta mycket, mycket mera om det här. Det som Jukka Rappe, åklagaren alltså tidigare, har sagt till oss är att det är möjligt att det handlar om en kombination av ett fartyg i dåligt skick och ett mycket vårdslöst agerande. Men han säger att det inte nödvändigtvis finns någon konspiration bakom det, och det kan alltså då tolkas som att det här att det skulle finnas någon politisk styrning eller en beställning från Kreml eller någonting sånt, att det finns ingenting nu som tyder på det. Sen tycker jag också det att de här misstänkta har varit på fri fot under den här tiden som utredningen har pågått, så tyder också på att det inte finns jättestarka bevis för att de är onda sabotörer som på något sätt vill skada vårt samhälle. För om sådana bevis skulle finnas så känns det ju nog som att de inte skulle ha bott i relativt snygga hyreslägenheter i centrum av Helsingfors och fritt strosa omkring på våra gator.
Om vi nu ska göra ett sånt här tankeexperiment, vi säger att det är frågan om ryskt sabotage. Vad betyder det då för Finlands del?
Ja, Finland har ju fått mycket beröm internationellt som det land som liksom äntligen tog i med hårdhandskarna mot de här kabelbrotten i Östersjön. Så nu är det ju mycket prestige i den här frågan, och förväntningarna är såklart stora på att de här tre befälen också döms. Om de döms så kommer det att vara en stor vinst för finska myndigheter att de lyckades få stopp på fartyget och också ställa de ansvariga inför rätta. Men för att det här ska lyckas så krävs ju bevis. För något erkännande, det blir det ju inte. Det står ju klart efter intervjun med kaptenen.
Mm. Och även om det inte skulle bli de här tyngsta domarna utan någon mildare dom och kanske inte de hårdaste fängelsestraffen, så är det ju nog här en process som har visat, som har lite fungerat som en signal till alla kaptener på oljetankers som trafikerar de här viktiga ryska oljehamnarna i Finska viken, att ska man komma hit så ska man hålla koll på sitt ankare, annars kan man vänta sig en aggressiv bordning, reseförbud och lång rättsprocess som kan påverka ens framtid till sjöss på ett ganska negativt sätt.
Mm. Om vi nu då ska blicka framåt för den nyfikna, när får vi veta vad det riktigt är som har hänt?
Ja, det är en bra fråga. En första version av sanningen får vi ju senast då när tingsrätten kommer med sin dom. Det kanske är om några veckor. Men med tanke på vilken prestige det finns i det här ärendet från båda parters håll, så kan vi nog utgå från att domen överklagas till hovrätten. Troligen också till högsta domstolen. Och som Dan sa, så det saknas ju rättspraxis, och därför kan vi nog vänta oss att de högre instanserna ger prövningstillstånd. Ifall de här tre åtalade befälen döms i tingsrätten så kan de ju bli ersättningsskyldiga för skadorna. Och då talar vi om i storleksordningen 60 miljoner euro som de ska ut med. Med tanke på det så det är nog att vänta sig att de gör allt de kan för att rentvå sig.
Mm, stora summor. Tack för att ni kunde vara med i nyhetspodden, Dan och Markus.
Tack.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman, och reportrarna Markus Lillqvist och Dan Granqvist. Om du går in på nyhetspodden på Yle Arenan så kan du lägga till oss i din lista och beställa på våra notiser. Då håller du dig alltid uppdaterad. Micke Andersén har mixat avsnittets ljud och Lukas Dahlström är nyhetspoddens producent.